Fader, vi bara tackar dig för den här stunden och vi prisar dig, Herre, för att du är här den här eftermiddagen. Och vi ber om den helige Andes närvaro över ditt ord här idag. I Jesu namn. Amen. Skulle vilja dela med dig ett ord som har ringt mig under en faktiskt ganska lång tid. Och som jag bara känt den helige Ande var på mig att predika och dela med Kristi kropp faktiskt. I den tid vi lever. Och man skulle kunna säga att rubriken på jag ska dela heter ungefär: kasta inte bort din frimodighet. Kasta inte bort. Och det står faktiskt i Hebreerbrevet, det 10:e kapitlet och vers 35. Om vi kan gå dit i Hebreerbrevet 10:35. Ska jag bara ge dig ett litet smakprov på det. Vad jag tror den helige Ande vill säga till oss den här eftermiddagen. Om du undrar varför inte har min bibel med mig, så åkte jag ifrån den från Sverige. Så jag fick ta min mobiltelefons bibel idag. Tänk att man kan ha hela bibeln. Jag har 5 bibelöversättningar i mobiltelefonen. Det är en ny tid. Och det står så här: kasta inte bort din frimodighet. Står det på norsk likadant? Ty den har med sig vadå? Stor lön. Jag tror att alla vi som är här, vi har alla gripits av Gud någon gång i livet när den helige Ande har rört vid oss. Och så har vi blivit gripna av frimodighet. Det kommer över dig. Jag vet när jag blev andedöpt. Jag var ju så frimodig så jag gick direkt upp till skolans rektor och lånade hela aulan. Var 14 år gammal och bad att få predika för hela skolan. Och fick det faktiskt. Fick predika för 400 elever. 14 år gammal. Jag tänkte, hur vågar man det? Jo, när jag väl hade bett om till så blev jag alldeles nervös. Jag tänkte, nu vågar jag aldrig göra det här. Men jag fick för första gången i mitt liv stå inför 400 ungdomar och predika evangelium. Jag var 14 år gammal. Och det var en fantastisk upplevelse att stå där. Buren av frimodighet. Buren av detta att jag är inte rädd för det här. Jag är inte rädd för någon människa. Jag vågar ställa mig och tala. Då ska du komma. Jag var en blyg person. Jag vågade aldrig tala inför människor. Men det kom över mig någonting med den helige ande. Och det var frimodighetens ande. Och jag tror att det här är någonting man ska vara rädd om i livet. Man ska vara rädd om sin frimodighet. Man ska vara rädd om sin frimodighet i bönen. För ibland kan man tappa sin frimodighet i bönen. Olika saker händer. Negativa saker. Och man vågar inte frimodigt längre komma inför Gud. Men min bibel säger så här: låt oss frimodigt komma fram till nådens tron. Står det samma i din bibel? Det står precis så i din bibel. Låt oss frimodigt komma fram till nådens tron. För att vi ska få vadå? Vi ska få barmhärtighet i rätt tid. Det finns många exempel på frimodiga människor i Bibeln. Men jag skulle vilja tala till er, och speciellt om en person är här idag. Säg en person. Det finns många frimodiga, men det är en jag tänker på. Han föddes i en väldigt svår tid. Säg svår tid. Det var en oerhört svår tid. Han levde i slaveri. Han föddes in i ett slaveri. Hans mamma och pappa var slavar. Hans onkel var slav. Hans tante var slav. Hans bästefar var slav. Och hans bästemor var slav. Och de hade varit slavar i många hundra år. Du kan tänka dig liksom. Har du varit någon släktforskat någon gång? Har du varit med om det? Man går och tittar vad som finns i släkten. Det är intressant att se var man kommer ifrån. Det är något jag ser fram emot när jag blir lite äldre. Då ska jag gå ner på heltid. Och då ska jag börja släktforska, tänker jag. Det kan vara intressant att veta vad man har för tokingar bak i tiden. Sådär. Men den här familjen, de visste precis vad de hade bak i tiden. Det var slavar, det var liksom inga direktörer, det fanns inga liksom kändisar. Utan det var bara slavar som hade levt på purjolök i 400 år. Tänk vilken matsedel. Tänk inte, purjolök, vilket elände. Och så helt plötsligt då så ska få dem en pojke. Och i en judisk familj, ska man komma ihåg, när man får ett barn så sätter man namnet på pojken som man tror att den pojken ska bli, eller den flickan ska bli. Så man har liksom ett hebreiskt namn som har någon mening med. Och när den här pojken föddes, hans pappa hette Jefunnes. Vi vet inte vad mamman hette, men vi vet att pappan hette Jefunnes. Han kallas för Jefunnes son. Och då när han föds så får han det här namnet. Och jag kan titta på mamma och titta på pappa och så. Ska vi inte kalla honom för Kaleb? Det låter väl bra. Ja, sa pappa. Vi kallar honom för Kaleb. Och vet du vad Kaleb betyder? Det betyder frimodighet. Tänk att få ett namn som heter frimodighet. Tänk att höra det, var jag. Frimodig, kom hit. Gå ut med vattnet, frimodig, kom hit. Alltid när du hör ditt namn så hör du frimodighet. Det är bättre än Jabes som betyder smärta, vet du. Tänk att höra smärta, kom hit. Men han fick ett namn och det var Jabes, Kaleb. Kaleb som var ett namn som var väldigt ovanligt. Det var inte många som hette det, men han fick det namnet. Jag vet, jag menar, jag har också ett namn, jag heter Carl Gustav, och jag vet när jag fick mitt namn att det var ju inte så att de tänkte på, ja, vi ska ge hans namn så det betyder det och det betyder det, utan jag fick mitt namn för att min bästefar hette Carl och den andra bästefaren hette Gustav. Och för att ingen skulle bli ledsen så fick jag heta Carl Gustav. Så jag är en stor kompromiss, hela jag. Jag är född i en kompromiss. Så jag sa till min mamma när jag var liten, varför går med detta konstiga namn, Carl Gustav? Kan jag inte heta Tommy, för jag vill heta Tommy. Nej, du heter Carl Gustav därför att, så sa jag, varför heter jag så? Det är en lång historia som mamma kan få berätta när du blir äldre sen, så. Och det har hon gjort också, och då förstod jag att det var en stor kompromiss. Så jag föddes, men så tog jag reda på vad mitt namn betydde. Och Carl betyder den frie mannen, så det var inte så dumt. Halleluja. Och Gustav betyder södra Sveriges konung. Så det var ju inte så dumt till slut. Så nu är jag väldigt stolt över mitt namn. Nu heter ju kungen till mig Carl Kung, Carl Gustav. Så nu har man ju fått en ny tid. Men på den här tiden, när Jefunnes och mamman sa, du ska heta Kaleb, så betyder det att man talade ut någonting över den unge pojkens liv. Han ska bli frimodig. Han ska bli annorlunda. Han är en ungdom som inte ska bara gå och gömma sig, utan han ska ställa sig kraftigt upp för någonting nytt i vårt folk. Och precis det jag är övertygad om att Gud håller på att göra nu i vår tid. Gud håller på att resa upp en ny generation av ungdomar som kommer att ha det här över sina liv. Frimodighetens ande. Men vet du vad? Han mötte en äldre person som var frimodig. Han såg en man som heter Moses som talade om att vi ska dra ut ur landet. Vi ska inte stanna kvar här. Vi ska gå ut. Och han greps av den här visionen. Han kopplade ihop med de äldre i nationen. För jag tror att unga och gamla ska koppla ihop. En bra menighet är när tre generationer trivs tillsammans. Då är det kanon. Och jag har ofta sagt att en av mina största tillgångar i livet är när jag var pingsevän. Och jag föddes in i en liten församling där det fanns många gamla i menigheten. Det är en av mina absolut bästa styrkor jag haft i hela mitt liv. Att jag fick leva med dessa gamla systrar och bröder. Som bad för mig och de masserade ryggen på mig när jag låg på första bänken och bad. Det tungt. Du måste komma igenom, broder, sa de. Jag tänkte, vad är det för någonting att komma igenom? Jag kan inte än idag förklara vad det är att komma igenom, men jag kom igenom, amen. Och de bad tills jag kom igenom i bön och de trodde ner mig på knä. Och denna gemenskap, jag glömmer alldeles speciellt en liten kvinna. Som hon var kort, hon hade grått hår. Det hade man på den tiden när man var gammal. Amen. Och hon var väl liksom in 55 och man tyckte hon var väldigt, väldigt gammal. Men hon tittade på honom och så sa hon så här, ja du sa hon, för jag skulle bli flyttad till en annan stad. Det ska du veta, sa hon, att jag ska be för dig när du flyttar ut i världen nu. Varje dag ska jag be för dig. Och jag blev väldigt gripen om det, för när jag kom tillbaka till den menigheten 30 år, då tänkte jag, du måste hon ju vara död. För när man var 55 på den tiden var man väldigt gammal, det är man inte nu för tiden man är 55. Nu har man liksom en helt annan flöde på grejerna, va. Men det var ju hon 85-90 nästan. Så jag tänkte, hon lever ju inte. Så jag frågade, alla var döda liksom av mina gamla polare, brukar jag säga. Och jag tänkte, men undrar om den här lilla Karin, om hon lever. Så jag tänkte, jag frågade, så jag sa liksom bara, lilla Karin, lever du?
Ja.
Och satt hon där, vet du, nästan 90 år gammal. Och sa, och jag har bett för dig också i 30 år, sa hon. Det är gemenskap det. Det är gemenskap det. Och det behövde jag. Och hon var den som bar fram mig och bar fram det jag skulle göra. Och hållit mig på bönens armar ända tills hon gick hem till Herren. Det är fantastiskt med sådana människor. Men Kaleb, han mötte en lite äldre man. Mose, han såg i honom en visionär. Han greps av en vision. Och när han gjorde det så bestämde han sig. Det där ska jag haka på. Träffade en annan ungdom. Vet du, det är väldigt bra när man är ung, när man träffar andra ungdomar som brinner för samma sak. Amen. Vet du, man är ung, då måste man ha bra vänner. Man ska akta sig för vänner som drar ut i världen. Man ska akta för vänner som inte följer Jesus. Du ska ha kristna vänner som är verkligen brinnande för Gud. Och det gjorde han. Han träffade en annan. Han heter Josua. Och Josua och Kaleb, de blev såna här kompisar. Och en dag så säger Moses till de här att, hörni, jag har ett specialuppdrag för er två tillsammans med 10 andra. Och ni ska få gå in i Kanans land som vi ska inta. Vi ska gå dit. Men ni ska gå in och speja på det här landet och se hur det är. Wow, vilket uppdrag. Och de bad säkert och de sa, nu ska vi gå in, nu ska vi se, nu ska vi ha ögonen öppna. Och så går man in och så kommer man och så ser man någonting som man aldrig hade sett i hela sitt liv. Man såg frukt. Tänk, jag aldrig har sett en frukt. Utan jag har sett en purjolök varenda dag. Säger ni purjolök på norsk? Purre. Purjolök. Purjolök. Det enda du har för dina ögon är 2 purjolökar. På morgon, middag och kvällsmat. Purjolök, purjolök. Purjolök. Ingen variation. Purjolök. Och helt plötsligt så ser du vindruvor. Och det var liksom inte vanliga. Bibeln säger att när de fick tag på vindruvorna så var de så stora så de fick ha en stång. 2 stycken och hålla en klase. Alltså den var så här hög. Nu köper vi såna här på Rema 1000 för såna här vindruvor. Men på den tiden var de så här höga en klase och så här stora. Det tog ju en halv dag att äta en druva, vet du. Det var enormt. Och här är de tillsammans. Här är de liksom tillsammans. Och de får se detta fantastiska. Och de bär hem till Israels barn detta enorma. De ser de här jättarna. De ser de här svåra utmaningarna. Och de går hem. Och så ska de avlägga en rapport av vad de hade sett. Och så står de där. Och så säger de så här: ja, vi har varit i landet. Det var enormt. Titta, och du kan tänka dig 3 miljoner människor som får se för första gången nu vindruvor, frukt. Wow. Och så säger 10 utav 12. 10 spejare utav 12 säger så här: ja, det är underbart det här landet, men jag hatar det här ordet. Jag vet inte vad, men jag bara hatar män. Inte alltså M-E-N utan M-E-N. Ja, det kanske på norska är det män i alla fall. Vet du vad det är? Det är ett ord som heter att, ja, men allt är underbart, men det går inte. Det är svårt, det är inte. Anja, nej. Det låter som en gammal laggårdsdörr. Har du varit på en farm? Vad säger man? Lovedörr. Har du varit med och hört en gammal lovdörr? Det är bland det värsta man kan höra i hela livet då. En lovdörr som låter så här. Vet du, det finns fullt av sådana lovdörrar i menigheterna. Inte här, men jag talar om resten av världen. Tack och lov att de inte finns i Stavanger. Halleluja för det. Och de finns i Sverige bara. Och de säger att, ja, det var underbart, men det går inte. Nej, det är svårt, det är jobbigt. Och det är tungt, och det är segt. Ja, tänk om man ändå kunde. Tänk, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Och så börjar man tala. Och så börjar man tala negativt. Och så talar man ner sig. Och så talar man sig in i svårigheter. Och till slut så slutar det med att hela folket började gråta. Folket tappade modet. Folket gick under. Folket orkade inte längre. Därför att 10 utav 12 var negativa. Och det var bara en som ställde sig upp och sa: nej, men hallå där. Och det var Kaleb, frimodig, sa: nej, men jag tror att det här ska gå bra. Jag tror att vi vinner seger. Jag tror vi kommer igenom. Det är den anden som måste finnas i våra församlingar. Det är den anden som måste finnas i varje möte. Det är den som måste finnas varje dag i våra liv. Att, ja, det här ser jobbigt ut, men vi kommer igenom. Hur den ser ut. Ja, men det är ju jättestammen där. Säger ni jättarna på norsk? Kämpe. Därför jag har fått det här kämpesvårt. Kämpejobbigt. Kämpa har det, kämpa. Och så åker läpparna och skakar så här. Och det ses, och det låter. Men du vet, det enda som hjälper mot en lovedörr som knarrar, det är olja. Lite olja så blir det bra. Lite salvelse, vet du, så kommer negativismen, släpper den greppet. Och så blir det någonting annat. Därför att i en menighet, i ett arbete, så är det oerhört viktigt att trons ande finns i det arbetet. Amen. Vet du, den här byggnaden kom inte till av otro, den kom till av tro. Vet du att det här arbetet föddes inte i ordet, det föddes i tro. Därför att när man börjar ett arbete, så kan det vara att alla accepterar det. Sen kan det vara att det sjunker, det blir gnälligt. Men istället så vill Gud att det ska växa och växa och bli starkare och starkare och kraftigare och kraftigare. Så att trons ande aldrig slocknar. Alltid är där, alltid kommer till kraft, alltid får en möjlighet att gå vidare. Så Gud säger så här. Nej, de här 10 och alla ni andra. För vad som hände att till slut så tog folket upp stenar. Och skulle stena de här stackarna som hade talat tro. För då säger Gud så här. Hallå där, nej. Ni kommer att dö allihop i öknen. Men det finns en, det finns 2 som ska gå in i landet. Och det är de som har talat tro. Och för han sa att i Kaleb, säger han, där finns det en annan ande. Och jag tror, nu ska jag hoppa ner till det här. Jag tror, förstår du, att Gud vill att du ska ha en annan ande än den här världen. Jag tror att Gud vill att du ska ha en annan ande över ditt kristna liv. Jag tror att Gud vill att du ska, när alla andra är negativa, nu säger jag inte att någon är här, men du kan möta dig ute i världen, du kan möta dig i andra delar. Så ska du tänka så här, ja men Gud, han ska hjälpa mig. När andra säger, det här går inte, så säger du, det går. När andra säger, det är svårt, så säger du, det är lätt. När andra säger, det går icke, så säger du, det går. Du ska inte döpas i citronljus. Du ska vara döpt i den heliga ande. Du ska ha det här över ditt liv. Att när du kommer med möte med dig, så har du alltid liv. Du har kraft, du har styrka. För jag tror vi behöver det här. Ibland kan vi alla vara med om sådana här. Man kommer in i sådana här nedgångstid. Jag minns för ett par år sedan när jag tappade min röst. Den bara försvann så här. Det är en sån här mardröm för en predikant att rösten bara försvinner. Jag stod liksom helt plötsligt bara så här. Jag skulle be folk i Jesu namn. Jag gick hem en dag från ett möte och grät. Jag kunde inte tala. Jag kunde inte be för folk. Jag bara stod så här. Tysta böner liksom. Bar med mitt hjärta. Så kom jag till Kina. Och predikade där. Och så sa hon, vi måste ta till en läkare för jag blir akut sjuk. Så hon tog mig till ett stort sjukhus. Riktigt stor sjukhus, liksom inte som här på Stavanger och i Uppsala, utan det var ju 3-4 tusen patienter där på akuten. Och så tog de in mig på VIP, very very important person heter. Så fick jag gå före alla 3 tusen och komma in där, och så läkaren tittar, ja vi får göra en undersökning, du måste gå ner med i magen på dig, så. Jaha. Så jag la mig på en säng där, och så kom en stor sån här slang, en riktigt svart grej med en kamera längst fram där. Den här ska vi sätta ner i magen på dig, och du kan dö nu, så. Tar du ansvar för din egen död? Jag tänkte, nu blir jag frisk på en gång här. Men vi får, i alla fall så sövde de ner mig, och sen vet jag inte så mycket om det, bara vaknade upp och så, ja, de hade hittat något, det var de. Ja, någon som blödde i magen och som gick upp i halsen och förstörde halsen. Så det var bara att åka hem och vara hemma i trädgården. En sån här mardrömsupplevelse. Ingen röst. Bara gick hemma och väntade på bättre tider. Och en dag så sa jag till Gud, du måste ge tillbaka min röst. För rösten är mitt liv. Vet du vad han sa? Nej, jag är ditt liv, inte din röst, sa han. Ja, just det, så var det. Så sa han till mig, du kan ju fortfarande göra väldigt mycket utan rösten. Du kan krama om människor, du kan samla in pengar till Guds rike. Du kan göra mycket, du behöver ingen röst. Och är det här resten av livet? Men det var det inte. Men när det var som värst, så var det en broder som, om du skulle ställt honom på den här plattformen, så hade han svimmat. Han har inte den frimodigheten. Han är en väldigt liksom försagd, tillbakadragen broder, men en väldigt fin broder. Men utan, han bara kände i sitt hjärta, jag ska åka till Carl Gustav. Han kommer tycka det här är jättekonstigt. Men han tog frimodigheten och bara åkte till mig. Och så stod han där i dörra med blommor. Och jag tycker inte om blommor. Alltså jag tycker om blommor, jag tycker det slösar in med pengar, för de dör ju på 2 dagar. Men så säger min fru så här, du ska inte tänka, det är hjärtat bakom blommorna som är viktigt. Så stod han där. Hej, sa han. De här blommorna är för dig, sa han. Jaha, tack så mycket. Och jag bara har ett ord från, du får ursäkta, men jag brukar aldrig ge ord till folk, men jag har fått ett ord, jag känner mig frimodig. Du ska bli bra i din hals, sa han. Amen, och så gick han bara. Och det var ett ord ifrån Gud. Det finns några bröder i Nya Testament som egentligen ingen predikar. De heter Aikaikus, Stefanas och Fortunatus. De har ingen egen bok i Bibeln. De har inga egna ministry. Men det står om dem. Om de på enda stället i Bibeln, det står där Paulus säger att de tre, säger han, har upplivat min ande, säger han. They have refreshed my spirit, står det. Då tänker jag så här, tänk att den här store aposteln som hade hela världen liksom sitt fält behövde 3 små bröder som kommer och säger, broder, halleluja, come on now, brother. Och då tänkte jag så här, sån där vill jag vara resten av mitt liv. Inte som säger så här, ja, nu får vi sjunga Beethovens 5:e symfoni över ditt liv. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Utan istället ska jag säga, hallå där broder, det finns mera för dig. Kom igen nu. Till och med Paulus, när han åkte över hela Medelhavet, han varit i sjönöd, ramlat av båten, simmat på en planka. Allt var emot dem. Så står det att han var så trött när han kom till Italien. Och då står det att då var det några bröder som hade gått 6 mil. Det är ju längre än till Bryne. Eller hur? 6 mil i 40 graders värme. Bara för att möta Paulus där när båten kommer. Och då står det, när Paulus såg de bröderna fick han nytt mod. Ibland när man träffar vissa bröder så tappar man ju modet. Amen. Men jag tror att när vi träffar varandra så ska vi få nytt mod. Alltså vi ska få nytt mod. Församlingen ska vara en sån plats. När vi kommer in här på karisma, då ska vi känna, nu får jag nytt mod. Nu får jag ny styrka. Nu kommer en broder och sträcker handen och säger, broder, var vi gott mod? Det var precis vad jag behövde, för att hela den här veckan har varit förfärlig. Och det har varit så mycket elände. Så jag tänkte när jag själv hade det för ett par år sedan, tänkte jag, nu har jag bestämt att var än jag kommer så ber jag att människor ska bli upplivade. Inte avlivade, utan upplivade. Det är en väldig skillnad på det. Eller hur? Ny styrka. Och Kaleb hade det här över sitt liv. Han hade det här när alla andra deppade ihop. Men det tråkiga är att han och Josua förlorade omröstningen. De förlorade. Och så går det 40 år, säg 40 år. Tänk dig, vet du. De fick begravas allihop där i ökensanden. Alla negativa människorna, alla de som hade talat otro, de dog en efter en. Och så kommer det 40 år. Och så är man inne i landet. Och så har man precis kommit fram. Och vet du vad det står då? Då är Josua och Kaleb äldre. Då är Kaleb 85 år. Säg 85. Titta på den grannen och säg 85. Det är du. 85. Det är ett kvar bit för dig när du är 85. Men när du blir 85, då ska du vara sån här. Ska du höra här? Då går han fram till sin älskade chef Josua. Så säger han, Josua, än idag är jag lika stark som när jag var vid Kadesh Barnea. Eller strida, anföra, jag har samma kraft. Jag har samma styrka. Och så säger han så här. Han säger inte så här: ja, och nu får du ge mig en rullstol här. Utan han säger: ge mig fjället. Ge mig det svåra. Ge mig det omöjliga. Ge mig jättarna. Varför vill han? Har du någon tänkt på varför han begärde just Hebron? Jo, därför att det var där jättarna bodde. Eller kämparna. Kämparna bodde, som han icke fick ta när han var 40. Nu gick det 40 år. Så kom det någonting som vi kallar för livets stora revansch. Vet du vad livets stora revansch är? Det är när man får revansch på det man förlorade för 40 år sedan. Det som man tänkte, ja, men då åkte jag med på ett nederlag. Och jag bara kände, jag kom in här. Att det finns ni här. Ni har varit med om, en del av er, som var med om förluster, nederlag. Ni blev nedröstade, blev nedtystade. Men, och det har gått några år. Men Gud kommer att ge dig revansch. Alltså Gud kommer att ge dig revansch. Gud kommer att ge tillbaka det som du förlorade. Livet är inte över än. Alltså livet är inte över än. Utan det finns någonting man kan ha kvar hela livet. Och det är pionjärandan. Och vet du vad, han säger en sak. Du kan, när du kommer hem kan du läsa det här. Vi hinner kanske inte slå upp alla bilder, för Jesus kommer snart. Och det mötet ska gå vidare här. Men det står så här. När folket fick höra de andra tala för 45 år sedan, sa Kaleb, då gjorde de folket modlösa. Men jag, sa han, jag talade efter vad jag såg i mitt hjärta. Det gillar jag. Vet du, glöm aldrig att tala ut det du ser i ditt hjärta. Inte vad huvudet säger. Ja men där är ju de här kämparna. Nej, bryr inte om kämparna. Titta, det som är överkämparna. Se Gud. Se det omöjliga. Och det fick han. Tala annorlunda. Tala tro. När alla var negativa så talade han om möjligheternas Gud. Yeah. Och så fick han Hebron. Kan du tänka det? 85 år gammal. Gick farbron rakt upp till Hebron och besegrade varenda jätte. Och än idag har Israel Hebron faktiskt. Och det står om Kalebs att hans barn blev väldiga. De blev stora därför att han hade någonting som han överförde till sin nästa generation. Och det var frimodighet. Han hette frimodighet. Han var frimodig. Och han var frimodig hela livet. Det är fantastiskt. Vet du, när jag var i Södermalmskyrkan. Ni kommer ju alla ihåg. Bror Spets, han var ju här ofta i Karisma och hälsade på. Jag fick ju vara hans medarbetare under många år. 11 år tror jag vi var tillsammans i Södermalmskyrkan innan jag flyttade därifrån. Och jag glömmer aldrig, så länge jag lever, när en gammal man, 85 år, kom till vår menighet och sa: kan man få bli medlem här, sa han. Jag tänkte, vem är du? Ja, jag är missionär, sa han. Jag har varit missionär 40 år i Afrika, sa han. Bland masajerna i Afrika, i Kenya. Wow, sa han. Så kom jag hem till min församling i Sverige när jag var 65 år, sa han. Och då sa de att nu är det dags att pensionera dig. Och då tittade jag på det, kan ni bara glömma, sa. Och så flyttade jag till Grekland och varit där i 20 år nu, sa. Och predikat. Men nu tänkte jag, nu kan jag komma hem till Sverige. Men du ska inte tro att han var på viloplats. Vet du vad han hade? Han hade en skrivmaskin. Ni kommer inte in, som vet inte vad vi pratar om, ni är lite yngre, vad en skrivmaskin är. Men det var en maskin man hade förr i tiden som, man kom ihåg dem innan datorerna kom. Two, så åkte de där. Two. Pekfingervalsen brukar man köra så här. Eller det var duktigare, men det var en speciell maskin som fanns på den tiden. Och så hade man så la han karbonpapper emellan. Det fanns inga skrivare som man har. Nu tycker jag bara så kopierar man liksom 1000 blad. Men där la man karbonpapper mellan varje papper och så skrev man. Och så dubblar man 5 kopior. I bästa fall. Och det var precis vad han gjorde. Han skrev egna traktater, den här gamla farbrorn. Tänk dig. Skrev det här traktater. Och så gick han ut på gatorna och evangeliserade. 85 år gammal. Varje dag. Skrev han traktat. Speciell hälsning till någon. Så gick han ut på gatan. Delade ut 5 traktater. Och sen upp igen. Så höll han på så. En dag ringer hans dotter till mig. Och sa Carl Gustav, du måste åka på sjukhuset. Min pappa har brutit lårbenshalsen. Så jag sa till pastorbror Spets att vi måste åka upp och hälsa på den här brodern. För att han är sjuk. Tänk om han dör nu. Så vi åkte upp, köpte blommor. Du vet man, ja, min fru sa, nu köper du blommor, sa hon. Ja, absolut, jag köper blommor. Så vi kom med sina tulpaner. Gick upp på sjukhuset, frågade var han fanns. De sa, han är på den avdelningen. Kommer upp, och rummet är tomt. Och jag tänkte, nej, vi kom för sent. Han är död. Vi väntade några extra dagar när vi åkte upp. Oj, vad ska hans dotter säga? Jag blev lite, fick inte träffa honom. Han var en sån god broder. Men vi vet att han har kämpat hela livet. Så jag hittade sjuksköterskan och frågade. Vad är Gustav, som han heter? Vad är Gustav? Så säger hon så här. Ja, det undrar vi med, så. Och då tänkte jag. Vad menar du? Ja, jag tror han är någon slags predikant, så. För han skriver på en skrivmaskin massa grejer. Och sen går han iväg bara här på avdelningen. Och det verkar som att han predikar för varenda patient. Jag tror han är på tredje våningen. Han är nog här om en stund om ni bara sitter här nu. Ja då. Så vi satt där en halvtimme med blommorna. Så efter en halvtimme så hör jag någon som sjunger i korridoren. Och så går jag ut. Då kommer han med två bockar så här. Gåstol heter jag. Så sjunger han så här. Säger, säger, härlig blodköp säger. Säger, säger, säger alla dagar. Och så tänkte det här var en frimodig typ. En gammal segertorn och så. Och så kommer han in i rummet och tittar. Är ni här? Vad gör ni här, så? Ja, vi är här med lite blommor. Vi skulle uppmuntra dig liksom. Så titta på. Jag behöver väl ingen uppmuntran, så. Ni ser som ni behöver lite mer, så. Och de här blommorna, vad ska man dem till, så? Jag tänkte, amen broder. Det hörs, så. De kan ni lägga på sängen där, så. Men jag, det är väldigt viktigt. Vi måste predika om Jesus på det här sjukhuset, så. Men jag kan ta en paus på en stund så jag får prata lite med er, så. Så satt han sig ner. Så tittade han på honom. Ja, jag har ju brutit lårbenshalsen, det är lite svårt att gå. Och de ska nu ta mig, kan ni tänka er, så. De ska ta mig till missionsförbundets ålderdomshem, så. Det är en hård plats, så. Så. Men, så. Vi ska inta den i Jesu namn, så. Han skulle till och med inta missionskyrkans ålderomsämne. Då har man en pionjärhand, alltså. Det var ju tjej en väldigt fin församling. Men han liksom tänkte att det är en hård plats. Den ska vi ta. Och då tänkte jag så här. När jag såg den här mannen. Han gick hem till Gud strax efteråt sen. Det är några ett halvår senare. Tänkte jag så här. Sån där vill jag bli när jag blir gammal. Jag vill aldrig tappa min frimodighet. Hör vad jag säger. Jag vill alltid vara frimodig. Jag vill aldrig tappa och bli försagd och inte våga. Utan jag tror det finns något underbart i livet. Och jag har sagt till mina barn. Ni ska inte tro att ni kan få in mig på något hem någon gång. Så. Utan jag kommer ut och predika över hela världen. Du ska få leta efter mig när jag blir gammal. Amen. Men någon sa att man ska vara snäll mot sina barn. För de som ska bestämma vilket hem du ska vara på när du blir gammal. Så. Tänk på det. Att ni är snälla mot barnen. Det är de som bestämmer sig när det är gamla. Och du hamnar någonstans. Men det finns någonting i det här. Den här eftermiddagen. Jag ska strax avsluta. Men det är det. Att tappa inte din frimodighet. Därför att den har med sig stor lön. Var frimodig i ditt böneliv. Var frimodig när du kommer inför ofrälsta människor. Var frimodig när du kommer med kärleken. Låt strö omkring dig uppmuntran. Var frimodig att uppliva andra människor. Var en sån här salig och glad kristen som säger halleluja var femte minut. Det är inte fel.
Ja, men det, man får inte vara. Man måste vara allvarlig också i livet.
Ja, men det är för många som är alldeles för allvarliga. Jag tror det finns glädje i Gud. Jag sa det finns glädje i Gud. Och är man glad och salig så kan man också uppliva andra. Och när du ber för andra så blir du själv styrkt. När du kommer med kraft till någon annan så får du själv styrka. Därför att i himlen, i Gud finns det styrka och frimodighet. Och det var det som de hade på Bibelns tid. Det var det som många hade. De tänkte att de dämpade eldens kraft. De stoppade lejonen. När Sadrak, Mesak, Abednego. Vad heter de? Sadrak, Mesak, Carl Gustav. Nej, Sadrak, Mesak, Abednego. Så heter de. Ställde sig där och säger: nej, vi vägrar att kompromissa. När du är i skolan, kompromissa inte med din gudstro. Stå upp för Jesus. Alltså, stå upp för Jesus. Hör en berättelse, ska jag avsluta med det. Jag har sagt att jag ska avsluta många gånger här, men nu är jag på väg landning. För ett antal år sedan så fanns det en kvinna i Amerika. Ni känner kanske inte till den här berättelsen, men det var en väldigt speciell kvinna. Hon heter Madeleine O'Hare. Hon stod för egentligen den kvinna som avskaffade bönen på skolan. Att man fick inte ha morgonbön längre på public schools i Amerika. Hon var ateist. Och hon drev de här frågorna så hårt så att all bön försvann ur skolorna i hela Amerika. Det var en enorm kvinna på det sättet. Hon var enormt hängiven och frimodig i sitt. Och en gång så åkte hon till Atlanta, Georgia. Skulle ha en stor samling med 1600 elever. Hon skulle tala till alla eleverna. Och naturligtvis skulle hon tala om ateismen och att inte tro på Gud. Och hon väldigt ful i munvarna. Hon var väldigt talade enormt mycket otäckt ur sin mun. Speciellt på skolorna. I den lokalen sitter det längst ner en 16-årig flicka. Som just den dagen hade sin första dag på skolan. Hon var 16 år, börjat på college. Skulle gå den här 3 åren nu på skolan då. Och hör detta. Kom från en liten by utanför Atlanta. Kommer in. Sätter sig längst ner. Och hör den här kvinnan som går upp och säger: det finns ingen Gud. Gud är död. Bara så här vulgärt talar ut. Och det finns väl ingen här som har någonting gott att säga om Gud eller Jesus. Och det blev alldeles tyst. Och så reser sig den här lilla flickan. Från den här lilla baptistförsamlingen utanför byn. Och så lyfter hon handen. Och så sjunger hon med svag röst: stå upp för Jesus. Lyft korsets fana högt. Bör hon sjunga. Och när hon tittar omkring så var hon alldeles ensam. Men så tittar hon, så reser sig en till upp. Och börjar sjunga med. Och en tjej till, och en flicka till. Till slut reser sig alla 1600 och börjar sjunga: stå upp för Jesus, lyft korsets fana högt. Och mellan det här, hon blir alldeles: vad är det här för någonting? Och då vet du vad som hände? Då tog han som skötte ljud och bara drog ner ljudet på mellan det här. Så hon hördes inte. Medan andra bara sjung. Så hon sprang ut ur den här skolan, kom aldrig mer igen. Och idag hör du inte hennes röst. Ingen vet vad hon är. Hon är fullständigt borta från jordens yta. Men det var en frimodig tonåring som reste sig upp och vågade vara lite annorlunda. Det är grejer det. När andra kommer till den skolan: ska du inte ha lite sprit? Nej tack. Mjölk för mig tack. Jag har en sån där slogan ibland. De kommer på flygvärdinna, vet du, kommer jag alltid säga på SAS då: ska det vara vin för maten? De talar så fint på SAS, på sin svenska flygvärdinna: ska det vara vin för maten? Då säger jag bara så här: nej tack, jag vill ha mjölk. För det har de inte på planet. Så säger det högst alla hör, ska jag säga: mjölk. Men de har det alltid längst fram i flygplanet. För alla satsman finns det längst fram, finns det en halv liter mjölk. Så de får gå fram och hämta. Och så kommer de med min mjölk och går genom hela planet så här. Och så ger de det till mig. Och så säger: tack ska du ha, det är väldigt gott. Jag vill ha det easy också, brukar jag säga. Och så dricker jag det. Så när jag kom på Sats för ett tag sedan så sa hon: jaha, här kommer mjölkmannen, sa de. Amen. En gång var jag i Ryssland och hade en sån här prigga på ett fängelse för 400 fångar. Och alla fångarna blev frälsta. Alla blev frälsta. Och det var mördare, det var tjuvar och banditer, men riktiga tuffingar, tonåringar som hade suttit, gjort enorma stora brott, våldtagit kvinnor. Och då tog emot Jesus, och han, chefen, fick en chock. Har du sett, så? Mina pojkar ber, sa han. Så han gick upp och sa: fortsätt ni att be, ska korta ner straffen, sa han. Och de applåderade, vet du. Och de började beda på en gång. Sen vi kom utanför fängelsen, sa han så här: hörru Carl Gustav, vi måste fira det här, sa han. På ryskt vis. Ja, det är... Ja. Så vi gick ut i skogen och så grillade han lite kött. Och så tog han fram en vodkaflaska till mig. En halv liter. Eller en liter. Så ta den här. Den är för dig, så tar jag en här för mig. Nu ska vi fira frälsningen, sa han. Jag tänkte, nej. Jag dricker inte vodka. Det är klart, men ingen som ser mig nu. Jag kan ju ta en klunk. För jag menar, det är bara Gud. Jag går inte till helvete för det. Men jag bara kände, jag ska säga nej. Så jag sa, njet, spasiba. Jag tittade på mig. Du behöver inte dricka hela, det räcker med halva. Så. Då sa jag, njet, spasiba. Va? Du behöver dricka så lite, så. Njet, spasiba. Till så var det bara, han sa så här, ta lite med tungan så här. Så. Och då tänkte jag, nej. Jag sa, njet, spasiba. Det finns det något vatten eller mjölk om det finns så. Det hade han ju inte där, just det. Och då blev han fullständigt röd i ansiktet. Och så han blev arg. Och sa han, du är inte min vän, sa han. Hur vågar du förolämpa mig så, sa han. Och då blev jag arg. Så hur vågar du, sa jag, dricka sprit? Vet du att de här fångarna som blev frälsta, som du ska fira med vodka, de mördade kvinnorna, de våldtog kvinnorna när de hade druckit för det. Hur vågar du, sa jag. Titta på mig. Jag behöver bli frälst, sa han. Ja, det behöver du, sa. Så stoppar han ner vodkaflaskan, så. Vi tar vatten, så. Jag förstår precis vad du menar. Och så stod det en äldre man där som var chef för alla fångar. Så sa han så här: du, jag ska aldrig mer dricka sprit, sa han. Du har lärt mig någonting. Och då tänkte jag så här: det var värt att säga nej den här gången. När andra säger ja, det, vi måste bli som alla andra. Jag kan väl ta en cigarett. Det går att säga nej, tack. Och så kommer frimodigheten över dig. Och så vinner du en härlig seger. Och allt folket sa: amen. Så mitt ord från himlen till dig idag är: kasta inte bort din frimodighet. Den har med sig stor lön. Ska vi stå upp allesammans? Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Halleluja.